jag skulle läsa dagens epistel då, som kommer från Romarbrevet kapitel 1. Om jag ser texten. Jo, jag ser den. Det är liten text och svaga ögon. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Jorden finns främst, men också marken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som ska stå skrivet: den rättfärdiga ska leva genom tron.
Texten var hämtad från Romarbrevets första kapitel, verserna 16-18, tror jag det, om jag minns rätt. Evangelietexten idag är hämtad från Matteus evangeliets 8:e kapitel, verserna från vers 5. Så öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Matteus. När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sade: ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade: herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa det till dem som följde honom: sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska han gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus: gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss först stilla oss och be om kraft att tro på Guds löften. Barmhärtighetens och tröstens Gud, förbarma dig över vår svaghet, så att vi får kraft att tro på dina löften och kan leva tryggt under ditt mäktiga beskydd. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Jag tog med mig den tradition vi har från Svenska kyrkan. Vi har en evangeliebok och vi har söndagar med rubriker och teman. Och den här söndagens tema är just Jesus skapar tro. Men innan jag kommer fram till just det, till just det stora, det vi ofta kanske talar om eller kanske inte gör, men som vi ofta rör oss kring, det som har med tro att göra, så tänkte jag ta utgångspunkt i det som Jan läste här från Romarbrevets första kapitel, där Paulus skriver: jag skäms inte för evangeliet. Att skämmas för någon annan, det tror jag vi alla på något sätt känner igen oss i, inte minst som barn för våra föräldrar kanske. Eller sitta i tv-soffan med skämskudden framför ögonen. Man skäms för för det man ser eller det som på något sätt den här föräldern tvingar den utstå på olika sätt. Och vad är det där egentligen? Att skämmas för någon annan? Är det liksom inte på något sätt ett uttryck för att i mitt liv och det, på det sätt som jag lever så finns det liksom, jag kan inte leva på ett sätt som innebär att den personen kan vara precis så som den personen är. Det finns inte utrymme i mitt sätt att förhålla mig till den personen. Det handlar om vår relation. Att skämmas för någon annan är kanske egentligen att skämmas för mig själv på något sätt. Det är den här relationen som vi inte riktigt klarar av. Och jag tror att det här med att skämmas, det är verkligen en av människans mest grundläggande känslor. Och varför? Jo, för att den har sitt ursprung i vår relation till Gud. Det är bland de första känslorna som beskrivs i Bibeln är just att skämmas. Nu ska jag vara ärlig och säga att det står faktiskt inte ordet, men själva sammanhanget förstår vi därifrån. I första Mosebok, i boken i andra kapitlet, vers 25, så talas det om hur mannen och kvinnan levde i paradiset, och så står det att de var nakna och de kände ingen blygsel. Det vill säga att motsatsen på något sätt finns inte där, att skämmas för sig. Men så äter de av frukten och de upptäcker att de är nakna. Och vi vet ju det, att det är inte bara just den yttre nakenheten handlar om. Det är ju att bli avklädd ända in på själen, så att säga. Att inse att jag står här ensam i det jag är. De fäster löv för att dölja sin kropp. Och sen så när Gud kommer så gömmer de sig. Och varför gömmer de sig? Ja, Adam säger: jag hörde att du kom i trädgården och jag blev rädd och så gömde jag mig. Vad är det om att inte skämmas för det jag är, för det som står? Och nu så läser vi då i det här orden från, som Paulus talar om här, att just att det handlar om att det finns någonting i det här, att skämmas för det som Gud kommer med. För egentligen är det ju så att från hela Bibeln är ju, från och med det som händer här med det som vi brukar kalla för syndafallet, så handlar allting om Guds väg tillbaka till det där ursprungliga där Gud och människa lever, där det här brottet inte finns längre. Att hitta en väg tillbaka till det ursprungliga, där det inte finns något avstånd mellan mig och Gud. Och den där stora planen som är egentligen, det är ju verkligen vårt evangelium. Det är glädjebudskapet. Att Gud blir människa. Det är Guds stora plan. Och Jesu under är ju tecken på att Guds löfte om frälsning, räddning genom Messias, den som Gud har utvalt, har kommit. Det är det det handlar om. Och Jesu budskap gång på gång, ibland i ord men oftast i handling, är ju just: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro budskapet. Det är allt vad det handlar om egentligen. Enkelt och så svårt. Och den vanligaste reaktionen på de här berättelserna som är så många, för vi märker ju att evangelisterna, det här är någonting de verkligen trycker på. Delvis är det förstås för att det var det de hade stoffet av. Det var det som folk berättade om vad de hade fått uppleva och mött i Jesus. Det är de här undren, de här tecknen som finns. Vissa evangelier är ju i stort sett bara tecken. Det är det enda vi får. Och den vanligaste reaktionen på de här undren eller tecknen som Jesus gör, det är att människor häpnar. Men i den här berättelsen så är det inte människorna som häpnar, utan det är Jesus som blir förvånad. Han säger: sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. I och för sig, det här är ganska tidigt i evangeliet, men han har vandrat en stund och han har mött ganska mycket människor. Och han har inte mött någon annan som har en så stark tro. Och när Jesus säger det, ger det omdömet om en människa, så måste vi börja fundera på: vad menar då Jesus med stark tro? Vad är det han ser hos den här officeren som gör att det är så speciellt? Vad är det för skillnad mellan Adam, om vi pratar om på det sättet i skapelseberättelsen, och den här officeren? Vad finns det för någonting hos honom som inte fanns med där? Eller vad är det som skiljer dem åt? Vi pratar om en romersk officer, en hedning i ordets rätta bemärkelse, alltså någon som inte var jude. Han var högt uppsatt Han var inte någon fattig. Han var inte utstött. Läser vi tidigare i det här i skriftserien om en spetälsk. Det handlar om en människa som är verkligen utsatt. Här är en person som har status. Han har, det här är ingen inte vem som helst. Det här är någon som har både anseende och makt. Och om vi korsläser den här berättelsen med den som finns i Lukas evangeliets 7 kapitel, så står det ju där om att där vädjar de nästan för honom och säger att han är en vän av vårt folk och han har själv fått bygga synagogan. Så om nu det är samma person, så är här en person som inte är jude, men han är en god vän till den judiska församlingen. Han kommer alltså inte för någonting som han själv behöver, utan han kommer för en av sina anställda, en av sina tjänare. Och han säger: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Han kommer och vädjar för någon annan. Det som vi borde göra som kristna förstås. Att när en människa och när vi lär känna vår medmänniskas nöd, så går vi med den till Jesus. Ska då jag komma och bota honom, undrar Jesus. Jag slås ofta av det i evangelierna, eller egentligen i hela Bibeln. Är det inte intressant att Gud så ofta ställer en fråga som kräver ett svar, eller kanske snarare en viljeyttring, en handling av oss? Tänk på den blinde Bartimaeus som sitter där utanför vid stadsmuren eller vid porten, och som ropar, och orden når fram till Jesus, och man leder fram honom till Jesus. Och så ställer Jesus frågan till honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Det är klart att han ser att han är blind. Klart han förstår att det är hans stora, det är det som gör att han är totalt socialt utsatt, att han inte kan arbeta, inte få en inkomst, inte kan liksom leva utan goda vänners omsorger. Men han låter honom själv sätta ord på det, vad som är hans utsatthet, vad som är hans problemet i hans liv. Eller Elia, profeten som är, antingen kan man väl se honom som utbränd, eller om han har möjligtvis posttraumatiskt stresssyndrom efter att vara förföljd i det här mellan Baals profeterna och de här som nu är han ensam kvar av de präster som har funnits. Och han kommer till berget Horeb, och vad säger Gud? Han säger: vad gör du här, Elia? Han får själv sätta ord på det han brottas med. Men också faktiskt i den första berättelsen, när vi möter Adam och Eva. Det första som händer i och med syndafallet, så kommer Gud och ropar: var är du? Var är du? Det är liksom Guds första reaktion efter fallet. Att försöka återupprätta relationen. Var är du någonstans? Och egentligen är det väl egentligen ordet som Gud riktar till oss i varje ögonblick. Var är du någonstans? Här är jag ju. Var är du någonstans? Och ropar för att återupprätta. För att binda oss samman igen. Och officeren svarar Jesus med orden: Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Han verkar veta bättre än det israelitiska folket. De som hade hela sin historia liksom typ marinerad i gudsmöten och gudsingripanden. Det är bara att gå tillbaka. Man kan bara bläddra i otaliga berättelser om hur Gud har verkat i deras historia. Han verkar kanske också veta, om vi ska vara självkritiska, han vet nog bättre än vi också, som har fått det fantastiska arvet där det har förtydligats och uppenbarats att Jesus är den som Gud har sänt. Och att Gud bara behöver ett ord för att skapa. Och det där ordet skapar ordet som Johannes talar om. Ordet som blir kött. Det står där inför officerens ögon och ber om hjälp. Eller ber honom hjälp. Officeren visste att han, om han sa ordet, om han gav orden, så hände det. Hur mycket mer skulle det inte hända om Jesus sa det? Vi skulle kunna tro att när Jesus talar om stark tro, så skulle det handla om någon som kunde berätta om stora och stormande känslor, starka upplevelser av religiösa erfarenheter. Men det är inte det som den här officeren kommer med. Han kommer bara med sitt jag är inte värd att du går in under mitt tak. Jag förtjänar det inte. Jag kan inte köpa det. Men om han hade varit uppmärksam så hade han vetat det också. Men jag kan binda dig, Jesus, vid ditt eget ord. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Sök så ska ni finna, be så ska ni få, bulta så ska dörren öppnas och så vidare. Gud har själv lovat den som ber han ska få. Syndafallet innebär ju att människan satte sig på Guds tron. Officeren satte sig inte på tronen, han ställer sig nedanför tronen. Och då kan också det levande vattnet strömma från tronen också ner över hans liv. Att inte skämmas för evangeliet, det är att stämma mitt liv, ungefär som instrumenten här, stämma mitt liv så att det harmonierar med Guds vilja. Att ställa det så att när vi spelar på det så blir det ett ackord som låter, som klingar. Och det kräver ju en lyhördhet. Vad är det Gud vill? Vad är det Gud har avsatt för mitt liv? Det är Jesus som är källan för vårt hopp och vår tro. Det är alltid mötet med Jesus som står i förgrunden. Vi talar ofta ibland om en stark tro, att vi ska tro och att vi ska hålla ut. Men faran blir ju att om den tron inte är grundad i den där relationen så kan det bli lag istället för evangelium. Vi kan inte förtjäna, precis som officeren säger, jag är inte värd. Vi kan inte förtjäna att Jesus ska göra det här eller att Gud borde verka på det sättet. Man kan inte förtjäna kärlek. Man kan inte förtjäna vänskap. Men Gud ger den. Frikostigt. Men relationen måste ständigt komma först. En tro utan Jesus är inte en stark tro. En tro som tror att den kan bära sig själv. Faran är ju ständigt att vi tror på vår egen tro. Istället för den som faktiskt är grunden för den. En Gud som vill ge allt. Och som ger allt. Och frågan är om vi är villiga och beredda att ta emot. Paulus skriver, jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var en som tror. Juden främst, men också greken. Ja, även en romersk officers tjänare. Och vi. Den här kraften, dynamis eller dynamit som vi har lånat ordet till. Den som river murar och luftslott. Både murar mellan människor men också de idéer som vi bygger upp som saknar fog eller som inte saknar bäring. Den ger också möjlighet till en sann relation till Gud. Där vi verkligen på riktigt kan lära känna vem Gud är. Men allting måste börja med det där mötet. Att våga komma till Jesus. Som kvinnan eller som Maria i samband med bröllopet i Kana. Den korta enkla bönen borde ju vara bara mönsterbön. När hon går till Jesus och säger, de har inget vin. Det är inga vackra ord, det räcker. De har inget vin. Min tjänare plågas. Herre, fyll mitt liv. Herre, se min nöd. Bär min börda. Men det handlar om att inte skämmas för evangeliet. Det är när vi vågar lita och när vi ser vad Gud vill ge. Att det är mitt liv det handlar om. Att han är här för min skull. Att han har delat det här livet för att jag ska få del av det han har. Så Herre, hjälp mig att öppna mig för dig. Att ta emot dig. Även när jag inte förstår att jag behöver det. Herre, jag ber att du alltid kommer före med din fråga. Innan jag ens har ställt min fråga. Så att du alltid är redo att möta mig. När jag är redo att möta dig. Herre, hjälp oss att våga lägga våra liv i dina händer. Du som vet vägen, du som är vägen, du som kan föra allt till fulländning. Hjälp oss att våga lita på dig. och öppna oss för dig. I Jesu namn. Amen.